Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Du lyssnar på del 3 och den sista delen av fallet Madeleine McCann. Jag tänker att vi kan glida in lite på de misstänkta då, som har figurerat i det här fallet. Nu har ju vi gått igenom typ alla namn när vi pratade om dokumentären i tidigare avsnitt. Men den första, allra första som blev misstänkt heter Robert Murat. Ur den snabbt växande mediafransin dök Robert, en brittisk-portugisisk fastighetskonsult som bodde i staden upp. Robert anmälde sig först frivilligt som tolk och översatte vittnesuppgifter för polisen eftersom han talade både engelska och portugisiska flytande. Han hade uttryckt sin sympati för familjen McCann och noterade att han också hade en liten dotter i samma ålder som Madeleine. Men som dokumentärseriens andra avsnitt utforskar ansåg människor som integrerade med Robert att han var konstig och det skulle inte ta lång tid för honom att bli misstänkt. I dokumentären så jämför de Roberts beteende med ett annat fall som skedde i England i Soham där två unga flickor försvann. Skolans vaktmästare Ian Huntley hade varit ute och erbjudit hjälp, hade erbjudit stöd och hade pratat med media. Han ställde helt enkelt frågor så att han själv skulle få lite mer information om fallet. Det visar sig i alla fall till slut att det är han som har mördat de här två flickorna. Lite samma beteende hade den här Robert. Han deltog, vad jag förstår, inte så mycket i själva sökandet utan lade ner väldigt mycket tid på att hänga med poliserna, ställde frågor och diskuterade. Och det ledde till att han som sagt blev en misstänkt. En undersökning gjordes därför i hans hem 6 dagar efter att Madeleine försvann. Och också i området runt omkring hans hem. Men det fanns ingenting där som kunde koppla honom till det här fallet. Men, to be fair, å andra sidan hade det gått 6 dagar. Och det är ändå bra med tid, skulle jag säga, att hinna undanröja diverse bevis, till exempel. Han intervjuades också såklart av polisen och berättade i dokumentären att de gjorde allt för att han skulle erkänna att det var han som hade begått det här brottet. De hade bestämt sig för att det var han, och punkt slut. Så där fick han utstå, helt enkelt, den här stackars Robert.
Det är lite intressant det där när polisen är väldigt bestämd om vem det är som har gjort någonting. Då fokuserar de bara på den personen.
Jag tänker att vi hoppar in i lite teorier. Dels från dokumentären om det här som har gått runt och pratat så mycket om sömnpillerna. Men även teorier på nätet. Och någonting som är väldigt, väldigt stort på nätet och som det har diskuterats väldigt mycket om är ju det här Red Shoes Club, som ni säkert, om ni är insatta åtminstone i det här fallet, har hört talas om. Det går alltså då runt en bild på internet där en grupp män, bland annat de två som en gång var intressanta i den här utredningen, John Podestra och Tony Podestra, står samlade och alla har röda skor på sig. Red Shoes Club sägs vara en pedofilring där man för bort små flickor och helt enkelt säljer dem till sexuella tjänster. En av de här männen ska folk ha pekat ut som Gary McCann. Men det är alltså inte han på bilderna. Så nu kan vi stryka det en gång för alla. Det började också spridas rykten om att de inte alls passade barnen när de sov. Utan det de gjorde när de gick upp till lägenheten, tror man, var att flytta kroppen och förvara den någonstans. Tills de några veckor senare hyrde den här bilen. När de hade bilen transporterade de kroppen i den och gjorde sig av med den någonstans. Sen finns det en teori om det här med sömnpillerna. Om det nu var så att Madeleine blev ledsen och ingen kom för att trösta henne kvällen innan, som hon hade sagt till sin mamma och pappa, kanske de bestämde sig för att ge henne sömnpiller. Kanske gav de henne för mycket och hon avled. Madeleine blev snurrig innan hon dog på grund av mängden, reste sig upp och gick runt i lägenheten, slog i huvudet. Kanske kan förklara blodet som hittades bakom soffan. Föräldrarna fick panik med allt de skulle förlora och vad det här innebar, liksom att deras dotter avled. Gömde henne i garderoben, eftersom det hittades blod där också. Nu har ju det inte styrkts att det har varit Madeleines blod. Och den senaste misstänkta heter ju Christian Bruckner. Och om det skulle ha varit så att han tog henne, så hade ju han faktiskt uttryckt vid en diskussion om bortförandet med sina vänner: "Well, she didn't scream." Det var inte svårt att ta henne helt enkelt, för att hon var utslagen av sömnpiller och därför inte skrek vid bortförandet. Det kan också tala för att föräldrarna var med på hela grejen. De planerade att söva henne för att den här människan utan hinder skulle kunna ta henne. När de två första gick upp för att kolla till barnen förberedde de brottsplatsen för att det skulle se ut som att någon hade varit där och tagit henne. Öppnade fönstret, dörren lite mer på glänt än det var innan. Och ja, de kunde bara traska rakt in och ta henne. Och där kan man ju lite då koppla ihop med det här som Bruckner sa: "Well, she didn't scream." Alltså med hela den här sömnpiller-teorin. För om vi går tillbaka lite grann i tidslinjen, om ni kommer ihåg, så nämnde jag att 21.05, när Gary återvände till lägenheten och märker att dörren till sovrummet skiljer sig från hur de lämnade den. När han går därifrån och ska gå tillbaka till restaurangen stannar ju han för ett samtal med någon på vägen. Och det framgår aldrig någonsin vem det är han stannar och pratar med. Kan det ha varit Bruckner? Om vi nu leker lite med tanken då, att Madeleine faktiskt stod där i hotellrummet, olycka eller inte. Hysterin bland journalisterna är ju gigantisk, 24 timmar om dygnet, de får ju knappt gå på toa i fred. Nästan en månad går då föräldrarna och hyr den här bilen. Det spekuleras om att föräldrarna har förflyttat Madeleine och transporterat henne i den här hyrbilen, eftersom hundarna då hade markerat där. Frågan jag ställer mig då är hur i hundan, badumts, de lyckades att göra det utan att någon såg att de la Madeleine i bilen i så fall.
Mm.
När de liksom är övervakade 24 timmar om dygnet, så skulle jag ändå våga påstå att det är rätt svårt att lyckas med det utan att bli upptäckta.
Ja, exakt. Ja, alltså det skrivs ju, som man förstår, en hel del på diverse forum om olika typer av teorier. Så tänkte att jag ska läsa några från en sida som heter Quora, och en person som har skrivit så här: 1. Det har inte förekommit några andra incidenter av detta slag eller kidnappningsförsök på resorten som familjen vistades på, varken före eller efter. Jag tror att det är högst osannolikt att en kidnappare skulle ha haft sån tur och hitta ett obevakat barn i ett olåst rum vid första försöket. Madeleine blir tagen. Hennes syskon lämnades kvar. Om vi går efter teorin att hon blev bortförd för någon form av människohandel, varför lämna två så kallade tillgångar orörda? Det går också att tillägga här att Madeleine var 3 år vid bortförandet, och därmed hade hon haft lättare för att visa människor i omgivningen att något var fel, medan hennes syskon inte hade kunnat göra det på grund av att de var bara bebisar och inte medvetna på samma sätt.
Jag tänker rent spontant där, bara om jag får flika in här.
Ja.
Där du sa att de blev lite fundersamma över varför de lämnade 2 tillgångar, inom parentes, kvar i sängarna.
Mm.
Om det är en person så tror jag att det blir väldigt svårt att bära 3 barn.
Jo, men de kanske också tänker att om det var 2 bebisar så kanske man kan ta bebisarna i famnen istället. Alltså, ja. Det är ju hur man tänker att de menar, men man får ju bara göra sina egna teorier typ.
Ja, alltså kan de sova sig igenom 56 timmars journalisttumult och panik och skrik och gråt och sånt, så tror jag inte att det hade varit några problem att burit ut dem, om man säger så.
Jag fortsätter då. 3. Föräldrarnas beteende under de närmaste veckorna och månaderna som följde direkt efter. Även om jag inte kan klandra en förälder för att de gör allt som står i deras makt för att hitta ett försvunnet barn, så tycker jag att det är misstänksamt att Madeleines mamma Kate flög jorden runt för att skapa publicitet och lämnade sina enda två kvarvarande barn hemma. Om mitt barn hade blivit bortfört för att jag lämnat dem i fred, skulle jag inte släppa mina andra barn i min syn för ett ögonblick. 4.
Vet du vad jag tänker på där när du pratar om det där? Att hon reste jorden runt för att leta efter Madeleine. Då tänker jag på Matilda Blomgrens pappa. Om vi ska prata om våra andra fall här, lite snabbt bara, som vi har haft i podden. I det här programmet Malou. Och sitter och säger att han inte har letat efter henne för att det är infekterad relation med Matildas mamma.
Mm.
Skillnaden där då blir ju ganska stor. Bara, vill jag bara flika in.
Ja, den blir ju väldigt tydlig här.
För att ge liksom Kate någon slags trovärdighet då, menar jag bara. Så känns ju det mer logiskt det hon gjorde än vad han gjorde till exempel.
Ja, precis. Så kan man ju också tänka.
Ja, det var bara det. Varsågod och fortsätt.
Ja, sista punkten på den här personens teori. Om någon skulle kunna dröja upp en lägenhet på ett sånt sätt att det inte finns några bevis att hitta, så skulle det vara två högt rankade läkare. Jag menar inte att hennes föräldrar aktivt har mördat henne och täckt över det. Jag tror att ett mer troligt scenario är att hon kanske halkade i badet, till exempel. Slog i huvudet och att de inte kunnat rädda henne och fick panik. Den här grejen förstår typ dock inte jag. För att om det är en olycka där någon skadas, eller kanske till och med dör, så förstår inte jag varför man inte ringer efter hjälp.
Mm, precis.
För det är ju som sagt, då är det ju en olycka. Det är liksom ingen som kan göra någonting åt det.
Nej. Där man kanske är rädd för då när man ringer är att det inte går att bevisa att det var en olycka kanske. Men jag bara spekulerar nu varför man skulle välja att inte ringa räddningstjänsten.
Nej, så är det ju. Men det känns ju fortfarande som att det hade funnits, alltså om det hade varit på en riktig olycka så det känns, och någon hade slagit i huvudet så till exempel, som den här personen antyder att det kan ha hänt. Mm. Så känns det som att det borde ha synts på henne eller typ i badrummet eller vart hon nu skulle kunna halkat liksom. Man tänker att det borde synas på något sätt att det har hänt någonting. Men som du säger, det är ju svårt att bevisa.
Ja, så vitt jag är så markerade ingen hund i något badrum i alla fall.
Nej, precis. Ja, det var i alla fall den personens tankar då om det här.
Mm.
Och ännu en användare på samma forum skriver så här. I punktform då kan vi säga. Väldigt bestämd också.
Mm.
Vad jag tror hände. Hennes föräldrar ville gå ut. Maddie var en hyper 3-åring på semester. Föräldrarna drogade henne med någonting i hopp om att hon skulle somna. Hon somnade. Föräldrarna gick ut och åt middag. På grund av den starka medicinen så kräktes Maddie i sömnen och därmed kvävdes till döds. Föräldrarna kom tillbaka och hittade Maddie död och vet inte vad de ska ta sig till. De vet att om de ringer polisen så kommer en obduktion visa på att mediciner i systemet. Och därmed kommer det kunna kopplas direkt till dem. De la henne i en så kallad duffelväska som är gjort i ett hampamaterial så att det ska brytas ned snabbare. Och sen till slut begravde de henne och ljuger om detta än idag.
Mm. Min fråga blir då, om nu Madeleine kräktes, borde väl det också ha varit någon form av fläck till exempel? Det är inte så att hon bara kräks i sin mun, eller? Och att ingenting kommer utanför munnen?
Nej, men åter, alltså, det är också en sån här grej. Det är ganska lätt att göra sig av med det också. Alltså det går ju att slänga vart som helst och sen så kan de bara byta sängkläder och sen som att ingenting har hänt liksom. Så det går ju att röja undan sådana saker, men ja.
Mm, ändå intressant.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Då har jag en till teori som man ändå får klassa på nätet. Det här vet nog också de allra flesta om, för att det här blev ju också extremt stort när det här bubblade upp till ytan den 15 februari 2023. Då en tjej vid namn Julia Faustina ut på TikTok och sa att hon är helt säker på att hon är den försvunna flickan Madeleine McCann. Jag tänker att vi här kan slänga in ett ljudklipp där vi får höra henne berätta varför hon tror det och hennes medverkan i Dr. Phil. Och det låter så här.
About a year ago, I started to make a research on internet because I started to think that maybe I'm missing child. I felt in my life that something is wrong here because my mother didn't hug me, didn't say I love you. So it was a little suspicious to me. I started to ask my mother some questions about pictures from being pregnant and some documents like birth certificate. She always changed the subject. Every child in my country, in Poland, should have child health book, and my child health book pages 0 to 6, they're blank. When I started to think that I could be Madeleine, I called to the Polish embassy and I called to English embassy. Nobody listened. I decided to create this Instagram and try to use the power of social media.
Well, I think that I could be Madeleine.
I got DM through my Instagram. After I spoke with Julia, I knew I have to fly to Poland.
I hope that you will not come.
It was back 2018 and 19 that I got involved with Madeleine McCann case. I was involved as a psychic police. I believe that she's alive. When I started to get involved with Julia's case, one of the things that I really, really believed looked like actually Madeleine is eyes. I go back again what Madeleine had as a birthmarks. I started to investigate Julia's body to figure out if she has those birthmarks. And for me, yes, she had. Julia's mom refused to do the DNA test, and she refused to answer any of calls, texts, or our communication. At this moment, I kind of know the truth, but until I get an answer. It's hard to say 100%, but it's also hard to deny it 100%.
I want to know who I am, and I want to know if I am Madeleine McCann.
When did you first think you might be Madeleine McCann?
It was on June 2022. This was the first time when I started to think that maybe I'm missing child.
Well, let's take a look at some of what you have posted to social media. And this first image, Madeleine has this defect in the iris, and you have that same phenomenon, right?
I mean, very faded, a little faded now, but yes.
There's also a mark on the face, correct?
Correct.
That's what we're seeing here.
Cool.
It's a dimple, not a birthmark or anything, and you think that you have a similar dimple?
It's my picture when I was, like, 17 years old.
Okay. Then. And so that's what you're looking at here. And so you think you look a lot like her at those ages, and that you had an iris defect the same as she did.
Another thing is facial expression. When I laugh, my eyes closer a little, like on the lower picture in the row on the screen, Madeline picture. When I laugh, I have some pictures from teenage age, and the same expression.
Now, your mother, the people that raised you, maintain that she is your biological mother, that she gave birth to you, right?
She said, but she didn't want to show me any proofs.
But she says that she went to the hospital and gave birth to you.
She said, yes. My mother, when I asked her for DNA, before this whole situation, when I asked her for some pictures from her pregnancy, some childhood pictures like me at 3 or 4 age, she refused, she didn't want to.
DNA-testerna som den här tjejen fick göra visade sig sen bevisa att hon var 100% polsk och inte alls var Marilyn McCann. Men man tror dock att hon är ett annat bortfört barn. Så det kanske blir ett annat avsnitt någon gång, vem vet?
Spännande.
Dan. Senaste informationen om fallet, Sofie, varsågod.
Ja, alltså det absolut senaste som finns om Madeleines försvinnande är från Aftonbladet den 8 februari 2024. Där en Ken Ralphs hävdar att han har avgörande bevis på vem som kidnappade Madeline. Hans vän bröt ihop kring en lägereld en vecka innan hon försvann och berättade om den hemliga planen. Till slut erkände han för mig att han var inblandad med huvudmisstänkte Christian för att stjäla ett barn i Portugal från en rik familj, säger han till Sky News. Ken berättar vidare att för 17 år sedan så bodde hans vän och hans familj i en så kallad tippi, alltså ett typ av tält. Jag och min fru brukade ge dem mat. Christian visste mycket väl att den här killen var sårbar och ville resa utomlands. Men att han inte kunde det eftersom att han inte hade råd med flygbiljetterna. Vännen berättade för Ken att det inte var fråga om kidnappning mot lösensumma utan att det fanns en bättre plan. Christian hade en kund, en köpare, ett tyskt par som inte kunde få barn. Och nu tänker jag här, minns ni när Malin berättade tidigare om ett par som hade setts väldigt besvärat, lite så påkomma i samband med Madelines försvinnande precis i början.
Det också, men också den här kvinnan som någon kände igen som var på väg mot hamnen. Och han, den här mannen i fråga, kände ju kvinnan och visste att hon jättegärna ville ha barn, men hon kunde inte få barn av någon anledning.
Ja, exakt.
Så båda de kopplar ju lite eventuellt ihop där.
Och så fortsätter artikeln med att när nyheten kom om att Madeline försvunnit från semesterorten kontaktade Ken omedelbart polisen i England där han bodde och befann sig. Han erbjöd dem även en hemlig karta som ledde till den här platsen där hans vän bodde i tält då. Men sen hörde han ingenting från varken den brittiska eller portugisiska polisen. Men allt det här förändrades 2020 när bilden på Christian visades över hela världen, då som huvudmisstänkt i fallet. Ken kände igen sin gamla bekanta och sedan dess har han haft kontakt med bland annat Scotland Yard och den tyska åklagaren som har hand om det här fallet. Och det är det allra senaste i Madeleine McCann-fallet.
Och det är ändå ganska färsk information. Vad sa du, 8 februari i år?
Ja, en vecka.
Ja, då snubblar vi in kanske lite på då vad vi själva tror, Sofie. Vill du börja och rabbla upp dina tankar här? Om all den här informationen, vad du tror har hänt.
Ja, exakt. Åh, herregud, det finns ju så himla mycket att ta in som ni kanske märker då på hur mycket information vi har sagt här nu. Jag vet att till en början när jag började läsa mig in på det här, för det har man gjort under väldigt lång period. Jag vet att jag starkt har misstänkt Kate och Gary McCann faktiskt. Men sen kom ju den här Netflix-dokumentären som är den senaste dokumentären om Madeleine. Och då kastas det omkull lite för min del i alla fall. Det finns ju saker som Alltså nu har ju den här Christian klivit fram, eller vad man ska säga. Och det är ju väldigt, väldigt mycket som pekar mot honom. Och typ med det sagt, alltså jag vet faktiskt inte idag vad jag ska tro. För det pekar så åt så otroligt många håll alltså.
Mm, det gör det verkligen. Jag håller med fullständigt.
Vad tänker du då?
Alltså jag har ju ganska nyligen avslutat den här dokumentären på Netflix. Och innan jag tittade på den så tänkte jag så här, föräldrarna har absolut utan några tvivel någonting med hennes försvinnande att göra. Så ena avsnittet tänkte jag så här, nej, de är helt oskyldiga, stackars föräldrar alltså. Vad de har fått genomlida fruktansvärda saker, verkligen.
Ja.
Att i nästa avsnitt bara så här, era jävlar alltså. Vad har ni gjort? Det är så mycket, verkligen, i det här fallet. Så ibland så är jag helt, som sagt, övertygad om att föräldrarna har någon fot med det här att göra. Jag vet inte hur, men andra halvan av mig säger att och stackars Kate och Gary. Men jag lutar nog ändå mest åt att jag fortfarande tror att föräldrarna har någonting med det här att göra. Just på grund av kroppsspråket mycket. Och kanske nu då framförallt när du eller lät oss lyssna på det här klippet där Gary faktiskt typ försäger sig? Frågetecken.
Ja, exakt. Det här klippet kan jag faktiskt inte förstå att folk inte har pratat mer om. Det känns, som sagt, vi pratade ju om Chris Watts där, att han försa sig. Mm. Och undrar inte om Gary gjorde lite samma kanske?
Ja, jag börjar faktiskt tro det. Att han gjorde det.
En liten groda sådär.
Ja. Tror du att hon är död eller tror du att hon lever?
Oj, vilken tung fråga.
Mm.
Jag tror att hon är död faktiskt.
Okej, okay. Tror du att hon dog? I hotellrummet eller efter?
Jag tror att hon dog inne på i den lägenheten som de gjorde.
Att någonting hände liksom och hon avled.
Ja.
Mm.
Och de kommer ta det till graven. Vad som hände tror jag, tyvärr.
Ja, alltså jag är nog också lite inne på att jag tror också att hon avled i hotellrummet. Just det här som jag fick se i dokumentären. Men det här med tumultet i 56 timmar och de andra två barnen vaknade inte en enda gång under allt det här tumultet. Och att Kate satt och kollade deras andning flera gånger hela natten och var extremt orolig för sina två bebisar. Där ringer fruktansvärt mycket röda klockor i mitt huvud.
Ja, känns, jag håller med dig faktiskt.
Där känns inte alls grönt på ett enda håll.
Nej, verkligen inte. Mm, som sagt, vi har ju sett på hur mycket skumt beteende det har varit. Det är verkligen jättemycket från deras håll.
Ja, då har vi i alla fall efter några delar här kommit till ett slut i det här fallet. Det här är ju också för övrigt ett av mina fall som jag är otroligt, skulle jag ändå säga, eller vill säga, att jag är väldigt insatt i.
Mm.
Det här är ju ett av få fall som verkligen jag har burit med mig sedan det här hände.
Mm, då är det samma för mig. Man tänker på det, man ska inte säga kanske varje dag, men man tänker på det väldigt, väldigt ofta. Just på grund av att man blir inte klok på det.
Nej, exakt.
Men om du tänker så här, om du tänker att föräldrarna har någonting med att göra, för jag är inne på samma spår.
Mm.
Tror du att de kommer kunna hålla minen resten av livet?
Alltså med tanke på hur pokerface de har varit från start fram tills nu. Så ja, det tror jag.
Det tror jag också faktiskt. Och det är det som känns så tråkigt när man misstänker dem så starkt.
Jag menar, har de klarat av att vara tyst i alla dessa år så ser jag inget konstigt med att de lika gärna kan fortsätta hålla tyst. Vi kommer nog aldrig få veta vad som händer den här stackars flickan. Ska vi börja avrunda?
Vi kan också säga så här, ni som lyssnar, om det är någon som kanske är minst lika insatt i det här, mejla oss vad ni själva tror. Skriv på vår Instagram vad ni tror. Alltså skriv någonstans vad ni själva tror, för det är väldigt intressant att diskutera det här tycker jag.
Mm, verkligen, gör gärna det.
Då hade vi blivit jätteglada.
Ja, det hade vi. Väldigt intressant att höra andra människors teorier.
Ja, verkligen.
Men med det sagt så får vi väl försöka avrunda här helt enkelt, tänker jag. Och så tackar vi för att ni har lyssnat och på återseende.
Du har lyssnat på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.